Podplay.
Hej och varmt välkommen till podden Off Limits. I studion vår demonproducent som sköter spakarna med sina reumatiska långfingrade kapitalistarmar, Linskov. Va? Hey. Bergman är på audition för ett redaktionsassistentjobb på Babel, så han lär vi inte se någon mer.
Nej, kulturmannen.
Klassförrädare, ja. Va? Läser böcker också, alla fjolla.
Ja, glasögon.
I Pol Potts Kampuchea hade han ju avlivats.
Just precis, och det är inget fel med det.
Inget fel med det, säger Hans Wiklund, känd från film och tv. Ja. Och känd som också gryningspyromanen ute på sitt älskade Ingarö. Det är eldningsförbud ute på ditt landställe, Hans. Men det eldas varje förbannad helg. Vad håller du på med?
Jag skiter i. Jag är som Yasin Byn där ute på ön.
Okej. Okay. Jonas Nilsson heter jag. Simmat runt i slaskvattnet på ett kraschat folkhem sedan 1965 och tänker plaska ett tag till. Aha. Jag är ju vaccinerad numera.
Jo, men det finns andra åkommor du kan råka ut för.
Bilolyckor och skit.
Ja,
när jag begravs, Hans, då är det inte Fonus ni ringer, utan då är det liksom kärnkraftsinspektionen. Det är återvinning. Ja. Jag har nämligen den här veckan 5 tecken på att du dricker för mycket alkohol. Vi krökar ju mer och mer. Förlåt mig.
Vänta, ska du dra de 5 tecknen nu?
Nej, jag ska inte. Jag ska bara säga att vi ska citera faktiskt Sven Andreasson i denna veckas avsnitt av Off Limits. Mm. Det är alltså en kille som jobbar som alkoholläkare och professor vid självaste Karolinska institutet.
Oj, flott.
Han har ett internationellt renommé, ungefär som svenska syndiga porrfilmer med Harriet Andersson hade på 1960- och 70-talet.
Monica, Story of a Bad Girl.
Just
det heter den i USA. Vi ska inte prata så mycket om det, vi ska prata om Christer Björkman. Han har ju sålt Mello till USA, tjena kluring och pluring. Och dessutom så har vi ju då rättegången mot Vårbynätverket som trummar på genom hela veckan. Och det är ju Yasin Byn som stråtalar för stämpling till människoro, och så blir det lite enkrochattprat. Det ser mörkt ut för Yasin på de åtalades bänk för övrigt.
Det ser mörkare ut än vad gör för svenska galjonsfiguren. Ja, sen när regalskeppet Vasa sjönk, då hoppades ju den svenska bondebefolkningen på något annat. Vi fick 3 kronor, ja. Hockeylandslaget. Nu har det också kört i botten, ja. Med firma Garpenlöv, Pettersson och Bendel.
Ja, det blir lite som slottet 3 kronor, vårt slott innan, innevarande slott som ju brann ner till grunden med man och allt. Och det verkar som att samma fenomen är på väg och drabba våra kära 3 kronor som vill bara 1 krona nu.
Ja, och sen fortsätter vi att fiska under stenar som alla har kastat bort. Det handlar om, ska vi skilja på verk och person? Mm,
grumliga vatten här, Jonas.
Ja, ökända hortorska dras inför refs och rättarting här när vi har en slags folkdomstol vi kallar Off Limits varje vecka. Mm. Välkommen till Sveriges sista post av yttrandefrihet, Alf Robertsson.
Frihamn, en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom.
Ja, fan, ta tillbaka Yasin Byn. Vad är det där för skit?
Exakt, här ska vi vara. Off Limits. När konflikt har blivit underhållning. Välkommen till en timmes långt avsnitt av åsiktsprofessionalism och intellektuell bildning. Välkommen till Off Limits. Nu kör vi.
Ja.
Fria Yasin!
Ja,
men du är så välkommen.
Du är så välkommen, blåljuger Hans Wiklund när Linskov lämnar studion.
Ja.
Jag säger som Bosse Hansson i Florida, äntligen är vi ensamma. Nu sa han det till en åklagare faktiskt, men allt gick ju bra på slutet. Jag ska nämna några namn för dig, Hans, och så får du se vilket sammanhang, om du känner igen det här. Albert Johansson.
Nej.
Pontus Holmberg.
Aldrig hört.
Per Lindholm.
Vem är det?
Viktor Olofsson.
Va?
Bekänner du dig som en svensk hockeysupporter?
Ja, det gör jag. Men de här ingår alltså i det svenska VM-laget. Är det så?
Ja, exakt.
Nej,
ja.
Intressant.
De vill väl kanske förbli anonyma nu efter fiaskoinledningen. Mm. Men,
Har du ingen djurgårdare med?
Nej, men alltså någonstans, är det bara jag eller? Jag är så satans gagge nu. Så jag sitter och ser landskamper med Sveriges stolthet efter regalskeppet Vasa och Anders Tegnell.
Mm.
Tre Kronor, vårt mest folkkära landslag. Och jag sitter förbanne mig i varje byte och hör hockeyspelares namn jag aldrig någonsin hört talas om. Nej. Och då är de ändå hyfsat framgångsrika, de här unga adonisarna med svettiga suspensorer i NHL borta i USA. Ja. Vad är det på vägen jag missat? Nu tänker den insatte, han gillar ju AIK-hockey och de finns ju inte ens kvar. Okej, fair enough. Mm. Men jag är ändå intresserad av hockey. Ja. Hur kommer det sig att jag fullständigt har tappat allting? Jag tycker ändå hockey-VM är kul. Mm. Ungefär lika kul som Johan Garpenlövs PR-byrå.
Mm. Johan Garpenlöv, gamla Djurgårdsstjärnan förstås.
Och han ser som en pressad hästskit på en laggårdsbacka. Ja, alltså. Han har det jobbigt.
Ja, det är klart han har, men det är väl lite grann som han säger själv. Han tillhör ju dem, och det här sa ju du till mig också, Jonas. Han tillhör en av de få ledarna överhuvudtaget som faktiskt inte skyller ifrån sig, utan med, han vidgår att det kanske är lite grann hans fel också, att det har gått så pass dåligt. Men sen är det ju så att det finns ju inga, det du säger med namnen där, jag har aldrig hört talas om dem. Det betyder ju också att de andra spelarna har inte heller hört talas om dem. Det finns liksom inga ledarfigurer. Du måste ju ha informella ledare i ett hockeylag som du kan gruppera kring, eller hur? Mm. Det finns ingen som driver. Alla är assisterande liksom, det funkar inte.
Alla är liksom Lindskov. De är där och tjänar en satans massa pengar, men det handlar inte om att kavla upp armarna.
Nej, det gör det inte.
Eller kavla upp ärmarna i det här fallet.
Nej, vad säger du om den där kampanjen att kändisarna kavlar upp ärmarna? Så att folk i utsatta områden ska förstå att de ska gå och vaccinera sig.
Kavla upp är ju en riksomfattande kampanj nu där så kallade kändisar.
Ja, nej, de är ju kända.
Är de?
Ja, för vår generation, absolut.
Ja, men alltså när jag sitter här och berättar om hockeyspelare som jag aldrig hört talas om. Pontus Holmberg, han är tydligen duktig växjöläkare. Jag har aldrig på riktigt hört namnet på fanskapet ens. Och då har jag ändå avlyssnat de flesta på Encrochat sista tiden. Ja. När jag hör de här namnen, så det appellerar inte till mig någonstans. Det finns ingen tonträff i mig med de här namnen. Mm. Och på precis på samma sätt är det med den här riksomfattande kampanjen Kavla upp. Ja. När vi nu ska få hela svenska folket att gå och ta en statligt kontrollerad jabb in i armen.
Ja, nästan vid axelmuskeln kan man säga. Ja. Vid trapezius där någonstans.
Jag har inga axelmuskler.
Nej, jag vet. Men
10 centimeter ovanför onanimuskeln. Mm. Någonstans där för alla oss vanliga dödliga som hade vår bästa peak moment hemma i pojkrummet.
Men du, vad är din poäng med den här kavla upp-kampanjen? Du anser att den är ineffektiv?
Nej, jag anser inte att den är ineffektiv. Eller det gör jag ju. För det första ska vi säga på riktigt att kampanjen är betalad av kändisfixaren Mikael Bindestreck och hotellmagnaten som har någon form av diagnos på att tjäna pengar, Petter Stordalen.
Just det.
Han som åtog sig Mission Impossible-jobbet och rädda Scandic hotellkedjan.
Ja, och även Ving, men då skulle han ju inte rädda det, då skulle han ju tjäna pengar på.
Ja,
han köpte ju fel tillfälle kan man väl säga. Men
ja, han var ju mer ute och flög än vitryska flygvapnet,
ja,
kan jag säga.
Ja, det får man säga. Och sen så är det ju så att med Bindefeldt är väl så här, jag tror inte han är med och finansierar. Han jobbar kanske möjligtvis halvideellt med det här, men det är ju inte hans pengar. Han har säkert hjälpt till att hitta investorerna till den här kampanjen.
Okej, okay. Det är hur som
helst. Och kändisarna ställer för övrigt upp gratis, råkar jag veta.
Ja, det är ju inte några allmänna medel som bekostas, och då ska man egentligen inte kritisera när man sitter själv på sitt platta pizzadegarsle som jag gör just nu. Men någonstans, de som kampanjen riktas till, det är ju inte de som har en relation till då Camilla Läckberg eller
Isabella Skorupko.
Ja, eller Christer Fuglesang. Därför att vilka som verkligen behöver gå och ta en jabb, det är ju människor i våra så kallade socioekonomiskt utsatta områden. Mm. De har ju andra förebilder än de här människorna som de slänger upp på en scen. Ja. Typ Carola, Camilla Läckberg, hela gänget de i Masked Singer, någon som ramlar på arslet i Let's Dance, vinnaren av Robinson 2007, den typen av kändisar.
Ja, de vet inte vilka det är.
De är lika okända för de människor i utanförskapsområden som är tveksamma inför vaccinet. De är lika okända för dem som de här hockeyspelarna jag rasplade upp är för dig och mig.
Ja,
va? Och ändå är vi en medborgare i communityn Hockeysverige. Va? Ja. Med Lars-Gunnar Björklund, Roland Honomstolt och en puck i käften och en puck i pungen på Börje Tänktäckets Halming.
Ja. Jo, men visst, så att det hela målet blir ju lite förfelat. Alltså man hamnar ju snett här. Men samtidigt så är det ju värde för de kändisarna som ställer upp det personliga PR, deras personliga varumärke glänser ju lite grann i det här solskenet utan den här kampanjen. Däremot så kommer det inte ha någon som helst bäring på vaccineringen, precis som du säger.
För
de vet
så...
inte vilka det här är. Om du hade Yasin Byn kanske som kavla upp. Dessutom, om du är helt klädd i burka så kan du inte kavla upp. Det är helt jävla omöjligt att kavla upp hela det där paketet. Och dessutom så sitter det ju män där, och de här kvinnorna är utsatta områden. Inte allihopa givetvis, men det finns ändå en del.
Han, den där Dinos som ryktas ha smugglat in hur många handeldvapen som helst till Malmö kommun från områdena runt Balkan. Ja, han förklädde ju allting i en SIG-smugglaroperation. Det här får ni googla på Flashback eller andra initierade källor. Mm. Den typen av människor som alla vet vem det är. Ja. Honom skulle de ha tagit istället. Ja.
Eller några legendariska bankrånare eller vad som helst. Då hade man kanske kunnat nå den här gruppen. Och det är lite fördomsfullt utav oss. Men
ja, det är klart
det, och det stämmer med grejen. Är så här, som det är nu så har den här kavla upp inget som helst värde. Alltså noll värde förutom då för kändisernas egna varumärken. Och det får man väl respektera. Det är ju fine, de gör ju det här gratis och ställer upp. Och det är ganska snygga bilder och så vidare. Och det ser cool ut. För en del har ganska bra muskler också att visa. Inte Fugelsang kanske, men så att man kan passa på att flexa biceps samtidigt som du kavlar
upp. Farmen Kristina är med i det här kavla upp, hör du.
Nej, det är hon inte.
Jo, kavla upp hotpantsen. Hon har ju kraftigare biceps än vad jag har. Jag skulle gärna bli upphängd på ett kors på någon klubb och bli plågad av någon Farmen Kristina-figur. Jag har ju lite BDSM-blod i mitt hivsmittar, i mina hiv smittade vener. Ja. Jag är lite av, för att travestera dig från förra veckan, Sinbad sjöfararen.
Ja.
På vissa klubbar i både i Sverige och Köpenhamn så jag kallas för Sinbad stjärtfararen. Ja. Ja. Det är din låga satans totalhumor.
Ja, det där var faktiskt lågt.
Ska
du inte dra ett Jonas Gardell-skämt snart? Nej, gör inte det.
Jag drar inte Jonas Gardell-skämt av hävd, Hans. Därför att jag lider av könseufori.
Ja, just det.
Jag är glad och hjärtligt uppsluppen runt min egen könstillhörighet. Det är ju märkligt också att folk i så kallade utanförskapsområden, där har man en vaccinationstakt på ungefär 5-10%.
Mm.
Det är ju märkligt. I samma områden när det gäller att suga stålar ur svenska välfärdssystem, då är det 100% attityd. Ingen språkförbistring. Nej. Man har advokater som jobbar med exakt vilka blanketter du ska fylla i för att du som född i Mogadishu och har släpat med dig familjen annorlunda, får flerbarnstillägg etc.
Ja.
Men går bra att klaga på. Vi har fått för lite information här ute. Först var det att människor där ute, alltså jag pratar generellt nu, såklart, de allra flesta i utanförskapsområden, liksom jag, är ju vanliga, hyggliga, sketna medborgare som inte har koll på, inte ens Tre Kronor-spelare nu.
Nej.
Det är märkligt att först var det, ni skiter oss här ute i förorten, vi offras i coronapandemin, och sen när vaccinet kommer, nej, vi vill inte ha.
Nej,
vi har en trolldoktor hemifrån, han säger att det där är farliga grejer.
Ja.
Det är märkligt.
Ja. Dessutom så är det faktiskt inte medborgarna som bor i de här så kallade utanförskapsområdena som högljuddast protesterar mot behandlingen av dem själva. Utan det är ju krönikörer på kvällstidningarna och olika, ska vi säga, vänstermänniskor boende på Södermalm i Stockholm. Nej, men det är det som då tycker att det är förskräckligt, de har stavat fel på arabiska här. Och det är en apostrof som sitter fel. Det är klart att de somalierna inte begriper ett skit här när det liksom en punkt fel i,
men det måste ha varit jobbigt för somalier när de hade översatt äldre i den första kampanjen till odugliga.
Ja. Alltså,
det är ju ett gammalt svenskt förhållningssätt att alla gamla är helt odugliga.
Exakt. Ja, det har man inte alls i Afrika på det sättet. Så att, jag tror det kanske var lite kränkande, men det var ändå ingen som gav luft åt det förutom ska vi säga, de här medelklassmänniskorna från Södermalm.
Nej, exakt.
Du, jag tänkte på det här med apropå Mogadishu. Jag har ju följt rättegången mot Vårbynätverket. Den har ju trummat på, började så som i måndags.
Just det, det är alltså Yasin Byn, den enda killen i Sverige där vi ska skilja på personen och konstverket.
Ja, precis.
Han spelas ju fortfarande på A-rotation på P3.
Ja, det gör han, och han har haft ett väldigt bra år förutom att han har suttit häktad sedan nyårsafton. Men i övrigt så har han haft ett bra år. Han har ju vunnit guldmedalj av P3, han har fått Grammis, det streamas och lyssnas på hans musik väldigt mycket. Så att han har ju ett väldigt flyt rent karriärmässigt nu.
Han var ju nästan på på väg att gå in som personal assistant manager till Garpenlöv. Han var ju tokdesperat, Garpenlöv, ett tag.
Ja, det tror jag.
Hur fan ska vi rädda det här? Tre koronor.
Ja, precis. Nah. Men som sagt, rättegången flyter på, och det första ärendet som man håller på med, det är ju den här stämpling till människoro, det vill säga att Yasin Byn och hans kumpaner skulle ha rövat bort en konkurrerande rapartist. Och ja, man har planerat detta, och då har man ju då dechiffrerat det här
Eurovision Song Contest. Jag har snackat med Carola, hon har örnkoll på det.
Jag vet,
Encrochat Vision Contest. Ja.
Så Encrochat, och så där försöker man då...
Kodnamn Tusse.
Ja, där försöker ju då... Är han inblandad i det här också? då försöker åklagaren då leda i bevis då att det är Yasin som är en av de här Encrochat-pratarna. Så att, och kan han bevisa det, så ligger han ju ganska pyrt till. Jag läste ju på lite olycklig formulering här, men Jens Lapidus är ju någon form av juridisk expert på TV4, och då sa han att ja, det ser mörkt ut för Yasin. Och det var ju lite grann som Arne Hägerfors sa. Kommer ihåg matchen mellan England och Kamerun, när han sa att det såg mörkt ut på Kamerun runs avbyta bänk. Åh, det ser mörkt ut för Yasin på de åklagades bänk också.
Gör det så. Är det så att vill de klämma åt honom som en slags profilkriminell?
Det tror jag.
Är det så?
Ja, det vore ju fullt rimligt.
Därför att stämpling till människoro, det är väl inget mindre än det som vitryska flygvapnet ägnas åt när de skulle putta ner ett sneakplan från Ryanair med diverse dissidenter.
Ja, det var väl i och för sig inte bara stämpling, utan det var också en genomförd, ska vi kalla det för, stämpling i planering, så att säga.
Ja,
och dessutom så ledde ju den här planeringen som då Yasin Byn skulle vara inblandad i, den ledde ju inte till någon kidnappning, utan det var ju en senare händelse där han då kanske inte var inblandad, som ledde till att man faktiskt kidnappade rapartisten, snodde hans guldrolex, hans guldkedjor, och pressade honom på pengar och klädde av honom, och hade olika liksom förödmjukade honom på olika vis.
Här vill vi poängtera, off limits är ju rättsstatens sista utpost.
Va?
Här vill vi poängtera att Yasin Byn alltså bara är misstänkt. Han är bara misstänkt för att förstört musikutbudet på Sveriges Radio P3.
Ja, precis.
Han har inte mer gjort det av egen fri vilja.
Nej, men hur som helst, målsägaren då, den här andra rapparen som varit kidnappad, han ville ju inte medverka i rättegången. De hade ju kallat honom och satt förvånade när han inte dök upp.
Ja, märkligt.
Ja, vad konstigt, eftersom han inte har varit medverka i utredning tidigare. Det funkar ju inte att vara hård gangsterrappare och sen komma och gnälla på en rättegång. Det fattar ju även han. Så att det är bättre att stanna hemma och hålla käften. Hur som helst, det ser mörkt ut för Yasin. Det är möjligtvis att han åker dit på det här, men å andra sidan, det kommer inte bli några längre straff, åtminstone inte för honom. Det finns ju en annan rapkollega till honom som också spelas ivrigt på P3 och som omhuldas och kramas utan nomenklaturan på P3.
Hörru du, är det han Einar?
Nej. Ja, han som är kidnappad.
Är det han?
Ja, jag tror man går inte ut med det i media. Det var väl, de flesta vet väl att det är han Einar som har blivit kidnappad. Men det är ju inget man har pratat om. Jag tycker den här podden måste väl ha någon form av etisk kompass.
Vi behöver inte gå ut med hans namn överhuvudtaget.
Eller adress, han bor i Dalen.
Stryk det där sista. Hans mamma jobbar också som skådespelerska på Dramaten.
Nej, det gör hon fan inte. Jobbar hon på Dramaten?
Ja.
Ja, men herregud.
Jag kan dra initialerna. LN. Mm. LN, och så säger jag, hon är namne med någon som har gjort en låt som heter Himlen runt hörnet innan Mauro Scocco blev för tjock på rödvin. Mm. Är du med?
Ja.
Är du med?
Ja, jag är
Dramaten
med.
Skådis har hängt ihop båda.
Ja. Så jag tycker det är tråkigt att du kallar Mauro för tjock. Det är en bra kille.
Men ja, vad är det för fel på att vara tjock?
Det är
då
alla möjliga fel.
Har du kroppsdysfori?
Ja.
Vad är det för fel på att vara tjock?
Ja, men det är inte hälsosamt, och man blir hånad.
Jo, men det minst...
Dessutom är det en riskfaktor när det gäller coronaviruset. Där har de här tjocka somalierna fått lära sig den hårda vägen.
Ja, exakt. Mm. Men finns det en fördel med att vara tjock som jag är, Hans?
Ja, vadå?
Du slipper ha badbyxor på stranden.
Ja, det är skönt. Ja.
Bara en kagge som glider ut i vassen där, vet du.
Jag såg nu att handbollslandslaget i beachvolleyboll återigen klagar på att de måste ha bikini på sig på stranden.
Jag
tycker det är förskräckligt. Men de säger att det går att lösa om männen har tajta speedos på sig och bara överkropp.
Ja,
men det har de. Vad fan har de annars på sig? Dunjackor när de spelar beachvolleyboll.
Man ska ha speedos på stranden när man håller på med strandgames. Ja. Och dessutom ska man ha bakpotatisen bak till.
Just det.
det där gamla raggningstricket med att ha en King Edward i badbrallan, det funkar inte längre.
Nej,
inte ens på Böda camping.
Jag tänkte på en annan sak. Ja, visst, absolut.
Stämpling, säger du. Ja. Är det förberedelse?
Det är förberedelse, ja.
Är du säker på det, Hans?
100%.
Förberedelse till ett brott. När jag spelar mina sista matcher i Vällingby AIK division 4 så hoppar jag på en latinamerikansk jävla ytterback och är fortfarande förbannad, det här i 20 år sedan. Ja. Med en riktig satans stämpling. Just så det. Hans vrist satan förenades med påskön i Latinamerika.
Såg domaren det här?
Domaren såg det här och det var en... Jag fick ju rött kort för stämpling och det var fan inget förberedande.
Nej, det var
med berått mod jag skulle klippa honom.
Ja, precis. Men det visste ju ingen.
Han spelade i fotbollslaget.
Du planerade att försöka ta bollen från honom, missade fatalt och trampa honom på foten.
Kommer någon ihåg det här? En division 4-match. Vällingby AIK mot Rapa Nui. Det var kval till division 3, reservlagsserien. Året var 2002. Det här finns ju i historieböcker.
Går du att googla?
Utvisade Vällingby AIK Jonas Nilsson. Det gör det säkert alltså. Jag vill poängtera, jag blev oerhört provocerad till att börja med. Så att jag var som Carlin i gamla fina fängelsefilmen. Vad heter den där? När han, de anklagar honom för diverse...
Papillon.
Nej. Nej, inte
det finns
den.
Så många fängelsefilmer. Ja. Shawshank Redemption.
Oh, nyckeln till frihet.
Ja, exakt.
Herregud.
Du, de skriver väl för att vara framgångsrika textförfattare, de här Yassimans kompisar, de skriver ju urusel svenska när man läser de här enkrochat konversationerna. Det ser ju för jäkla illa ut, alltså, det är ju inte, det är ju sämre än när svenska myndigheter ska översätta svenska till somaliska.
Är det är det dags att kavla upp här och få rätt språk?
Free Yassim.
Jag tror inte att
släpp ut honom för fan, det är lika bra.
Kavla upp, släpp ut honom. Ja. När faller dom i det här målet? Hör? Det är så märkligt i England, om någon skär ner någon på stan, då brukar det vara rättegång efter två helger. I Sverige tar det som satans lång tid alltså.
Ja, fast det
står ju och tickar pengar för guds skull.
Jo, det gör det, men det är en ganska omfattande och väldigt komplicerad utredning. Det är ju 30-talet personer som är åtalade och så ska man ju dechiffrera det här Encrochat och försöka binda de olika gärningspersonerna till sina alias som de använder på Encrochat, då, den här chattfunktionen. Eller chatttelefonen. Det är en separat telefon så att säga. Så att det är lite speciellt, men det blir intressant. Och han blir ju förhörd i veckan, eller han får ju han ska ju höras i rätten i veckan, Yassim. Troligtvis så kommer han kanske inte säga så oerhört mycket. Trots att han verkar välformulerad så att säga.
Han är oerhört välformulerad och förbannat. Alltså du säger att de använder sina alter egon, sina artistnamn.
Nej, det är inte artistnamn.
Nej,
de
alltså
andra.
Den här Einar heter ju egentligen Tore Skogman och är från Karlskoga, va?
Ja,
eller något sånt där.
Ja.
Nej, men har de, hur kan man bevisa att deras artistnamn är deras verkliga namn i en rättegång?
Nej, men det gör åklagaren genom att binda olika tidpunkter när telefonen har varit på olika ställen där man vet att gärningspersonen har varit. Så det är ett ganska komplext bygge då som åklagaren måste återskapa för att det här ska verka sannolikt.
Okej. Okay. Hör du, är det alltid rätt att skilja på, du som är intellektuellt bildad och till och med har en akademiexamen i...
Fil kan det.
Ja, visst. Jag har en polare som är rörmok.
Ja.
Ska du fixa rören hemma eller rören på frugan så ring honom. Ja. Mycket bra kille.
Ja.
Hör du, nej, men får jag bara fråga?
Gud vad tyst du blev.
Ja, därför att det här är faktiskt väldigt adekvat.
Ja, men ställ frågan bara.
Ska vi alltid skilja på konstverket och personen?
Ja, det tycker jag.
Så då ska vi alltså spela Yassim Byns rapmusik i Sveriges Radio?
Lite mer komplex fråga tycker jag, eftersom det är ju skattefinansierad verksamhet. Men...
Nästa exempel. Paolo Roberto har gjort ett moraliskt... snedsteg, minst sagt, om man vill citera.
Jag tänker när han köpte sex på Grevgatan och sen och blev tagen på vägen ut.
Det är personen som gör det.
Ja.
Hans verk, ska vi ta bort dem ur butikshyllorna? För nu har det blivit så märkligt så att Paolo Robertos italienska kokböcker om pasta och hans gamla trevliga mormor som gav honom en lavett på den och två och tre gånger. De är borttagna ur bokhandelskedjans Adlibris sortiment, men det är däremot inte Adolf Hitler Mein Kampf.
Nej.
Ska vi skilja på Adolf Hitlers tidiga vykort när han levde som hemlös i München på 1910-talet från andra världskriget.
Ja, fast jämförelsen haltar en smula eftersom Mein Kampf ändå har ett historiskt värde, eller hur? Medan Paolo Robertos böcker, han skryter med att han har skrivit 7-8 böcker eller vad det, trots att han är ordblind och uppenbarligen. Men jag kan ju förstå bitterheten hos Paolo. Han har ju gråtit ut i några poddar här förleden under veckan, eller hur?
Ja, han måste ha varit mediatränare av Soran Ismail, för att det blev ju bara så mycket värre. Ja, nu har till och med hans gympingtjej Elin upptäckt att nej, men han blir ju inte riktigt om ursäkt. Han ångrar ju ingenting.
Han anklagar ju feministerna för allt det här. Det var ju inte så smart gjort,
ja,
kanske.
Han anklagar den svenska vänsterfeminismen för.
Ja, fast
han
är ju den nyansen kom för sent. Han är för plump när han uttalar sig. Det handlar om liksom, det är klart att man kan vara kritisk mot aktivister och den militanta feministen, men och bara i svepande ordalag säga som han gjorde, när man sitter i hans jävla situation som inte är helt utsökt faktiskt. Och sen hoppar han även på banken att de konspirerar emot honom.
Ja.
Och det har jag inte hört sedan 30-talet. Alltså.
Nej,
att det
var... alla som avskyr bank, kan jag gå i samma kolonn med vid en eventuell revolution. Vad var det Vladimir Ilyich Julianov sa, mera känd som Lenin? Banker är institutionaliserat bedrägeri. Men att han började skylla på att banken hade behandlat honom illa efter den här prostitutionsskandalen, det var ju en sak. Mm. Men faktum är att det stod ju folk i konsumbutiker ute på landet och sula hans pastasåser rätt ut genom dörren.
Precis, men det han säger är en av de här som jag har lyssnat på, som jag tyckte ändå var en ganska intressant reflektion från Paolo Robertos sida. Det var ju att han har ju då begått oerhört mycket värre gärningar. Han har varit engagerad i ett kriminellt nätverk på den tiden som folk inte riktigt visste vad ett kriminellt nätverk var för någonting.
När han härjade i Kungsträdgården.
Nej, Kungsträdgården var ju innan, och sen blev han så småningom värvad till en gruppering. Vi ska inte prata några detaljer kring det här, men då blev han omhuldad av TV4-milisen och alla andra som tyckte att det var ju härligt att han var så rehabiliterad nu, fast det var ju fortfarande samma person. Jag har ju känt honom i många år, han har ju inte förändrats på något sätt, förutom att hon de senaste åren då har blivit en smula misogyn, alltså överdrivet misogyn, att han klagar på kvinnor och feminister i parti och minut. Han höll käften under några veckor medan MeToo slog igenom, men sen var han ju tillbaka på banan igen tills han då gjorde det här olycksaliga sexköpet och som dels var lite svårt att förklara bort och dels då i narrativet fungerade väldigt, väldigt dåligt för honom. Det hade varit bättre om han hade rånat en bank, skjutit någon eller kidnappat en konkurrerande kokboksförsäljare.
Ja, därför att den välmående medelklassen som sitter och bor i trävillor, extravaganza ute i Enskede, ungefär som...
Enskede är en, kan man säga, en förort utan söder om Stockholm.
Ja, det är en förstad.
Ja, förstad. Det är jättefint.
Det är välmående
där
medelklass.
Där bor de media gänget.
Det är media som bor där och sen bor de också på Södermalm.
Ja, först Södermalm, sen flyttar de när de får familj, flyttar de till Enskede. Så att det går en sorts rågång mellan Enskede och Södermalm, kan man säga. Och där sitter de hela bunten, Mediasverige, påhejad av trafikborgarrådet Daniel Heldén, som inte ens har körkort, ändå har en jävla elbil stående på uppfarten där. Jag vet var du bor någonstans.
Exakt. Nu ska vi nå utanförskapsgrupperingen här. De måste ju ta vaccinet. Har vi någon vi kan köra in i en kavla upp-kampanj? Steffo Törnqvist! Han är för bakis. Ja, men ta hans polare, hon som alltid ramlar i sändning. Jenny! Nej, men det går inte. Hon sitter på Bistro Syd och tycker att vi ska ha ännu mer öppna gränser. Har hon någonsin åkt ut ens hur det ser ut i ett utanförskapsområde? Jenny Strömstedt?
Jag vet inte, är det inte de här Strömstedt? Var inte de ute, bjöd in Yasin Byn och hans flickvän och satt på bryggan där och mös? Eller var det, rör jag ihop dem nu?
Nu rör du ihop dem. Det var väl...
Nej, det är bara etniska svenskar som får med det där programmet. Dum jag.
Just det. Kallas det TV4.
Ja, just det. Så är det.
En ren form av medial apartheid faktiskt. Mm. Faktum är att, nej, du tänker på ett annat kriminellt nätverk som är så satans usla så att du får hela Sveriges rättsstat att skämmas. Du tänker på att det var någon från Tre Kronor som var inbjuden, va?
Ja, kan det ha varit det?
Det var något så illa var det, vet du. Tre Kronor, va?
Foppa!
Som solkar den svenska fanan.
Skitsamma, men gnäll inte på Jenny. Jag har jobbat med henne, hon är en fantastisk person. Så
nej,
att,
men jag gnäller inte på Jenny. Jo, det gör jag lite grann. Nej, det gör jag inte. Men jag tycker det finns en naiv blåögdhet av en person som inte lever någonstans i någon slags aktuell verklighet.
Nej, liksom. Så är det med...
Och det kan du skylla. Du kan skylla Paolo Roberto för vad som helst, och det gör folk. Men faktum är, han blev förlåten av de här plattmagade mediamänniskorna när han hade varit en gängkriminell i sin linda. Ja. Han blev mer förlåten för det och fick komma tillbaks in i värmen och sitta och slicka i köttgrytorna bland de andra och tjäna en massa pengar än vad han är nu, när han har begått enligt då rättssamhället ett faktiskt betydligt lindrigare brott.
Ja, jämförbart med att sno en oxfilé på Konsum ungefär.
Vad är rimligt brott för ett sexköp, Hans? De hade plockat i Falun. Det var väl, jag tror var det 99 daltorskar. Ja. Fångades på bara några timmar. Alltså, det är en ruljans som pågår någonstans. Är det inte bättre att de försöker rikta in sig på de som sköter hanteringen?
Ja, men
hallickar och trappluder och alfonsar i sammanhanget.
Jo, Jonas, men jag tror i och för sig så är det ju...
Signalpolitik.
Ja, det är det ju, absolut. Men det är ju trafikenheten som ändå... det som hette Fittpolisen back in the day och som sedermera då kallades för prostitutionsgruppen.
Eller... Fittpolisen, det var väl Daniel Eliasson?
Nej, det var det inte. Mycket kan du anklaga honom för. Det är inte. Utan prostitutionsgruppen och sedermera, så nu är det ju liksom människohandelsgruppen som sköter det där. Så att, jag tror syftet är väl att komma åt hallickar och organiserad brottslighet, men det är ju väldigt svårt. Om det nu är så, som Paolo Roberto säger, att de flesta kvinnorna från Rumänien och Afrika som säljer sex här ingår inte i kriminella nätverk, då blir det ju nästan omöjligt.
Fast det där har ju varken Paolo Roberto eller jag en endaste satans aning om. Då litar jag ju mer på den här Stefan Sjöström som leder då trafficking-gruppen. Den här polisen som har sett och pratat med folk som är inblandade i det liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Nej, som sagt, det tror jag också. Och som sagt, jag känner ju folk på polisen som jobbar med det där. Och de anser att de har rätt. Att de jobbar ju mot att sätta åt organisationerna och hallikarna kring det här. De flesta hallikar som man griper är dock thailändska kvinnor som lever med svenska män och driver en massagesalong i Sverige. Åtminstone så här långt.
Och det stämmer inte riktigt i narrativet. Nej, med att man blir instängd i en container om man är tjej och bor i Bukarest. Nej. Och fraktas upp till norra Europa och så öppnas dörrarna och där står en italiensk kock, kändis tv-kock som har fightats i Kungsan. Ja. Det är inte riktigt så det går till på riktigt.
Nej,
faktiskt.
Men visst, det är signalpolitik möjligtvis, men som sagt, något måste man väl göra åt problemet. Världens äldsta yrke lär ju knappast upphöra att existera, inte ens i Sverige.
Nej, exakt. Ganska roligt också när det har varit några...
Världens äldsta yrke är alltså snickare.
Jägare faktiskt.
Ja, det är inget yrke. Yrkes... Det är ju en fritidssysselsättning.
Inte om du frågar Jan Guillou som åker ner och plågar lejon och skiter ner.
Nej, det gör han ju inte.
Om du säger så här då. Om vi ska... Vad seg jag idag, Hans?
Vad är det för fel?
Jag har bytt medicin, jag får ju Bluefish nu.
Jo, men du ska inte ta Atarax, det är ju lugnande, du blir ju sävlig. Det är ju en allergimedicin dessutom, så det är inte mycket att skryta med. Alltså, när det gäller...
Nej, Mikaela har ju bytt ut Viagran mot sån ekologisk Viagra, vet du. Va? Alltså... Glasspinnar och packtejp, vet du. Det blir billigare i längden.
Ja.
Korgi hade ju direkt i sig mina Viagra hemma, för att han kom gående på baktassarna en gång.
Jäklar.
Har ju en tjock Korgi hemma som heter Winston. Jäkligt bra kille.
Han är inte tjock, han är ju jättefin. Jag skojar ibland.
Du sa ju att jag var tjock här i början.
Ja, men det är väl en jävla skillnad att anklaga en stackars hund.
Jag är väl den enda i det här landet som hävdar att det är inte ett dugg fel att vara tjock.
Ja, men det är ju bara du och Susanne Axel som tycker det. Susanne Axel frågar doktorn så fort det är så här. Ja, övervikt är ju inte heller, det är ju en riskfaktor. Ja, så farligt är det väl inte, säger hon, brölar hon varenda gång. Så fick hon ju sparken och nu är det en jättesmart tjej som har frågat doktorn istället.
Nej, jag ber lite grann om ursäkt för att jag är allmänt seg. Jag vet inte vad det är med Hans.
Nej, men ska jag driva på lite här, Jonas?
Nej, men vet du vad, vet du vad som hände? Jo, jag träffade en italiensk melloartist, va? Som sålde fulkokain till mig. Och han sa, jag måste göra mig av det här riktigt, riktigt snabbt. Jag ska snart in till B-testet för doping efter mello. Och jag måste bevisa att jag inte har en enda fnula av kokain i näsan.
Nej,
det där var ju en märklig soppa, Hans. Ja,
det var ketamin, det här hästbedömningsmedlet som en del sopar i sig. Jag vet inte vilka som gör det, men det är väl fotbollssupporters och andra.
Om han nu tar kokain, han är ju friad efter den här italienska killen som
de som vann finalen i Eurovisionsslager Melodifestivalen.
Ja, precis. Och de är om ett halvår ungefär lika okända som tredje linjen i Fiasko Tre Kronor, årets upplaga.
Får jag bara första säga, line, ja.
Om han, de tog ett dopingtest i näsan på honom och tog ett blodprov för att visa att han inte hade tagit kokain inför 500 miljoner tv-tittare i Supermelodifestivalfinalen i Rotterdam.
Mm.
Tjena, skivbolaget utförde det narkotikatestet, ja. Och jag litar inte en sekund på dem heller. Nej. För att citera Sigrid Kombyschen, tillåt mig att tvivla, ja. Sen får ni göra vad ni vill, men tillåt mig först att tvivla. Sigrid Kombyschen, ja. Denna gigant, ja. Som tystas ner i Babel.
Ja, det tystas ju ner här också, ja. För jag vill inte att du ska prata om en person som ingen vet vem det är och aldrig har läst,
ja, okay. Men nu ska det pissas på svenska kvinnliga konstnärer också.
Ja, men konstnärer är inte en författare.
Jo, mest konstnär.
Och ni dessutom skriver faktaböcker om litteratur. Skitsamma,
du
glöm
henne. Du måste skilja på verk och person, ja. I mitt fall måste du skilja på huvudverk och person.
Fria Yasin.
Ja,
nu,
exakt.
Melodislagerfestival, vilket jättehärligt inkluderande evenemang med HBTQI-plus personer och slagerfans från hela Europa och Israel då förstås, som samlas och festar och har kul någonstans.
Israelerna kom som raketmissiler förbi Gaza och landade i Rotterdam. Ja. Hörde att det var 3500 coronatester gjorda bara inför publikinsläppet.
Precis, de testades ju så omsorgsfullt. Så att, ja, det var inte klokt. Tänk om de hade haft den här testkapaciteten i våra utsatta områden, ja. Det hade de inte, utan alla blev testade. Och så var det någon taskig jäkel som sa, tänk om de var, och alla var negativa då. Om de hade tagit HIV-testet på alla som var där, så hade man inte fått samma glada resultat. Det är inte snällt,
nej,
att säga,
nej,
så
nej, den är inte okej,
nej, faktiskt. Men nu ska ju Mello säljas till USA. Du vet, vi har ju en svensk delegation där med Christer Björkman och hans entourage, som oerhört stolta då att kunna sprida festivalens kärleksbudskap och välsignelser till USA. Och så trumpetar man också att Melodifestivalen är perfekt för USA för att komma till rätta med polariseringen. Man ska binda samman USA. När polariseringen som har skett sedan 1700-talet, nu ska Christer Björkman råda bot på det här. Och så kan man ju känna lite pluring också på köpet, så att säga.
Men, ja, men det var en ganska dålig idé, för att du säger att det planeras och ska. Faktum är att en stor satans amerikansk tv-koloss vid namn NBC, ja. Som har problem med riktigt vikande tittarsiffror. Här snackar vi tablå-tv som, jajamän. Har gått in i rigor mortis. Mm. De har köpt det redan, tror jag.
Nej.
De har inte köpt, alltså, det.
Grejen är så här, jag kan ju något lite om hur Hollywood och den branschen fungerar i USA.
När det, ja, du har sänds, jobbat som fluffer i Beverly Hills.
Bland annat. Ja. Och när det väl sänds på tv, då kan vi konstatera, okej, okay, de kör Melodislagerfestivalen på amerikansk tv. Men innan dess så är allting oerhört osäkert. Och det finns så många som har liksom propellrat ut eller liksom trumpetat att nu är det klart, nu kommer det på amerikansk tv, och så blir det bara pappslöjd av allt sammans. Men samtidigt, alltså för utveckling, produktion, syndikering och sånt där, jag är inte alls säker att det blir någonting.
Jag hörde ett...
USA är ju inte Vitryssland och Serbien, om jag säger så.
Inte än. Men öppna kistlocket till Joe Biden. Han har någonting i bakfickan, gubben. Ja. Får jag bara säga, det finns redan idag planer på att den samiska mellostjärnan Jon Henrik Fjällgren, ja, ska dyka upp i amerikansk urinvånarskrud och kalla sig för The Singing Sitting Bull.
Aha.
Så att artistfältet är klara, vet du.
Ja, men det är ju för sig positivt. Men, alltså, jag
det är
vet
bara att
inte,
kavla upp.
Vad blir det här för någonting? Det kommer att bli liksom bögar i Texas mot bögar i Kalifornien, och så blir de osams. Jag tror det kommer att öka polariseringen i USA snarare.
Det kan bli Oklahoma av allting, faktiskt. Ja, får jag fråga en sak? Det måste vara ganska jobbigt för han Filip Hammar, som har dragit igång något frågesportprogram nu på Kanal 5, där tidigare nämnda Jenny Strömstedt är med sin man, mm-hmm. Niklas Strömstedt, mm. En AIK-broder i SA-kolonnen AIK-supportrar.
Just det.
De är med där, och det där är ett fruktansvärt framgångsrikt program.
Jättebra program.
Ja, och det här programmet...
Vad heter det?
Det heter...
Alla mot alla.
Alla mot alla. Mm. Nästan. Nej, vänta, det ska ju vara inkluderande. Alla mot alla heter det.
Just det.
Faktum är att det programmet är ju en braksuccé i Sverige. Mm. Filip Hammar har ju något slags amerikanskt komplex, ungefär som...
Han bor i Amerika till att börja med, så ja, det är väl inte så mycket komplex.
Det är ett komplex på att flytta dit, för guds skull.
Jaha.
Nej, men han har ju alltid försökt sälja in diverse programidéer till amerikanska tv-bolag, ja, typ
deras
NBC.
Deras produktionsbolag gör ju det, ja.
Ja, exakt. Det är hans claim to fame. Han vill ju breaka på den amerikanska marknaden.
Ja, det är inte så konstigt.
Nej, absolut inte. Jag säger ingenting om det. Här skiljer jag på verk och person.
Så tycker du ska göra
han har gått en lång väg från Köping, och han har gjort ett förbannat bra jobb.
Jätteduktig kille. Mm.
Ja, verkligen. Det måste vara jobbigt för honom när Christer Björkman åker över liksom med Ryan Airlines och hotade vitryska plan, lyckas landa på Manhattan, få möta cheferna på NBC och ändå få ett case. Han får gå in och pitcha hela svenska Mello-upplägget med 370 kvalfinaler, och i slutändan så sitter Anders Tegnell och Johan Garpenlöv och liksom dömer ut vem som ska få komma.
Ja.
Han har kommit mycket längre än vad Filip Hammar har gjort under 20 års idoga försök att sälja in sina format till de amerikanska tv-jättarna. Jag säger bara att det måste vara jobbigt för Filip Hammar när liksom Christer Björkman gör åtta runt honom.
Nej, men det gör han ju inte. Men däremot, om de får
har
in...
Har kommit längre än Hammar ju?
Om de får in Melodifestivalen i USA, då tror jag att inte bara Filip utan även jag kommer att gråta blod.
Varför?
Det är, vissa undrar man inte framgångar, så enkelt är det.
Jag är en av dem, Hans. Vilken tur att jag aldrig haft en framgång. Herregud.
Det är perfekt.
Filmen om mitt liv ska heta Undergången, och på slutet ska jag ska inte spoila med det.
Nej, men det är en bunker och
det är en pistolkula i käften, det vet du, Hans.
Ja, och sen alltså blir man bränd sen efteråt.
Får jag bara säga att jag hoppas att han lyckas på riktigt.
Christer Björkman?
Ja. Mm. Alltså, tänk dig vad USA har fått stå ut med under årtionden. Ett inbördeskrig 1861 till 1865, där unga män dog som flugor. Mm. George Washington, den gamla slavägaren, det är 100 år innan, men han hoppar väl lite i handlingen bara. Det är som Tre Kronor, vi byter lite i femmorna.
Och sen Benjamin Franklin då.
Också hans slavägare, absolut. Mm. Och sen napalm, hamburgare, Vietnamkrig och de här, vad heter de där?
Koreakriget innan Vietnamkriget.
Ja, där hoppas
vi fick ju hela jävla...
Stopp och belägg. Koreakriget var förbannat med ett rättfärdigt krig.
Okej, okay, och sen
höll på att ramla in kommunister över 59:e breddgraden.
Ja,
vad var Netanyahu och hans missiler då, Hans? Fråga dig innan du går och lägger ikväll, när du har kavlat upp armarna och försökt förmå förorten att ta coronavaccin.
Ja, jag
går igång här.
Ja, jag vet, men
jag var i skitseg för en timme sen. Jag är igång igen. Det är upp och ner som Gardell på en såpad ledstång.
Ja, samtidigt med rättegången mot Vårbynätverket. Jag tycker, nu var det så, vi kidnappade de här somalierna på 1600-talet, förde dem till Sverige, tvingade dem att plocka våran bomull på fält i södra Sverige. Och nu får vi tillbaka, och det är inte mer än rätt tycker jag. Det här får vi faktiskt tugga i oss.
Men det är ju ett västerländskt kolonialt förtryck som har skapat exakt alla problem vi har i hela världen, inklusive Tre Kroners fiasko nere i hockey-VM.
Ja, kanske särskilt det faktiskt.
Särskilt det, absolut.
Vi är inga bröder med i det svenska Tre Kronor till att börja med.
Jag tycker dessutom det är kränkande att du säger Vårbynätverket.
Mm.
Det är en kränkning mot alla hyggliga, glada medborgare från alla möjliga kulturer och av alla möjliga kön som bor i förorten Vårby.
Ja.
Magnus Hedman.
Eller Vårberg. Det är ju olika.
Ja,
du kan inte ens skilja på Vårby och Vårberg.
Nej, nu känner jag mig som
Skärholmen.
Nu känner jag mig som Jenny Strömstedt. Kan skylla på ett sockerfall och ramla i
parken. Nej, men det är så, Allhållägret ligger precis efter Vårby gård, mellan Skärholmen och Vårby gård.
I den gamla rustabutiken som är omgjord till moské.
Just det.
Nej, men faktum är, du säger Vårbynätverket, du pissar på förorten Vårby och Vårberg. Glöm inte att gentlemannen och Chelsea-miljonären Magnus Hedman, också han förlåten av media för diverse snedsteg genom åren. Tillbaka in i värmen. AIK-målvakt, svenska landslaget. Vill du hänga tvätt, ring Magnus Hedman, fotbollsmålvakt. Läns Hedmans, för alla yngre tittare och lyssnare. Det är Läns Hedmans farsa.
Ja.
Han är uppväxt i Vårberg. Det är väl inte så kul för honom att höra sin gamla uppväxtort nämnas med ett gäng misstänkta kriminella. På samma sätt som vi nu får inte säga, du får inte säga kinesvirus.
Nej.
För det är exkluderande mot kineser.
Ja.
Men däremot går bra att säga det indiska viruset.
Nej.
Det brittiska viruset.
Nej.
Man har fått säga spanska sjukan, engelska sjukan, legionärssjukan har man sagt i år.
Ja.
Det är förbannat kränkande mot alla främlingslegionärer.
Nej, absolut,
som utsatte Indokinas folk för övergrepp innan Vietnamkriget.
Ja, nu fick vi en historielektion till.
Tack.
Nu ska du veta att Indien vänder sig mot att det här kallas för den indiska mutationen. De vill inte att det ska kallas för det.
Nej, men vi kallar ju det fortfarande i svenskt daglig nyhetsmedia.
Ja,
vad säger du om den indiska mutationen, Lindskov?
Jag tycker off-limits-sjukan.
Ja,
visst. Det är vanlig
klamydia. Är det här den har spridits ifrån? Från den här smutsiga bunkern här. Där vi ska, både Jonas och jag ska äta varsin kula. Det är ju en hotbild mot oss. Det är ju vi själva som hotar varandra, har jag förstått nu. Det är inget externt hot. Det är ingen annan som hotar oss.
Nej, egentligen inte.
Nej.
Vi är självförbrännande som Christer Björkman på en
som
efterfest.
Ja, Christer Björkman.
Ja, som Janis Joplin också.
Jim Morrison.
Jag har en lista på...
Tore Skoma.
Är DN på väg in, eller hinner jag ta den här Sven Andreasson, alkoholprofessorn, känd internationellt, han jobbar som alkoholläkare och professor vid KI.
Ja, det här låter inte bra, det här låter illavarslande.
Låter rätt trist, va? Får jag spara den också då?
Nej, men vad säger han, alkoholforskning?
Nej, men man kan se...
Säkert är någonting om att folk dricker för mycket.
Vilken
jävla glädjedödare.
Ta kontroll på dina dåliga alkoholvanor. Att man påverkas fysiskt av att man dricker för mycket alkohol. Nu kommer det en larmrapport där. Och jag ska säga så här, Sven Andreasson är innan pandemin, innan kinesviruset, så var han ganska lite i Sverige. Han är internationellt erkänd. Så det här är en kille som, jag ska säga, om vad Yasin Byn är ute i Vårberg.
Fria Yasin.
Det är Sven Andreasson på en internationell arena för alkoholforskning.
Oj, han är big alltså.
Han är jättestor alltså. Nej, men vi spar den till nästa vecka då. Jag är lite grann som Simbad, stjärtfararen här. Jag spar mina bästa grejer till nästa vecka. Det där med Katzenberg du berättade om förra veckan.
Ja.
Han var ju ute efter dig. Du var ju en stilig rackare som ung, Bigglund.
Vad tror han? Är han lax? Simmar han andra sidan av poolen? Aha. Är han Melodifestivaldiggare?
Han är rökböckling.
Nej,
jo, absolut. Jo, du måste läsa igenom raderna, hörru. Ja, du måste putsa.
Jag var väl inte sämre att jag kunde ställa upp på lite vad som helst. Bara jag hade fått den här rollen, men det fick jag ju inte.
Så du ställde inte upp?
Jo, men det var ju, jag hade ju inget för det. Jag satt ju där med
du måste skilja på bakverk och person i det fallet. Ja. Vem gör inte vad som helst för ett jobb? Lindskov sitter och smsar oss. När kommer DN? Hur länge har vi studion?
Jag har ju bara smsat DN nu.
Jag är ju förbannad med bokat bord på Rosa Drömmar här 21:30. Nu ska vi avgå.
Just du och jag, Stig Larsson. Alltså inte den här dåliga Stieg, utan den riktiga Stig Larsson.
Den riktiga Stig Larsson. Rosa Drömmar, anrik gourmetrestaurang på gränsen in i Guide Michelin varje år. Lite av Lille Essingens svar på Franzéns, va?
Ja. Ja, det är nog det. Lille Essingen är ett riktigt utsatt område.
Exakt. Lille Essingen-nätverket ska vi snart ansluta oss till. Vi brukar avrunda kvällarna på restaurang Rosa Drömmar. Du som ska hemästra i Sverige. Upplev ett riktigt, en klassisk Stockholmsrestaurang som ligger bara en 150 meter härifrån våran poddstudio, ja, som vi faktiskt får låna av jättegulliga DN och Volodarski och grabbarna. Vi går ut på lite svensk outlaw country, självklart är det Big Bad John på svenska.
Varje morgon i gruvan såg han komma in en jättenig kar med brungarvat skinn. Sa inte mycket men jobba för två. Den namn han var hade vi hittat på.
Paolo Roberto.
Nej.
Nej, det var det inte. Står John, en hjälte med ett tvivelaktigt förflutet. Alla personer som har nämnts vid namn i den här podden heter i verkligheten någonting annat. Ja, framförallt precis. Han rapparen Einar.
Ja, överensstämmelse med verkligheten är rent tillfälle.
Ja. Lindskov heter...
Alltså tillfälle att vi nämner dem nu, men vi kommer inte göra det sen.
Absolut inte. Lindskov heter egentligen Peter Wallenberg. Hans Wiklund heter egentligen Nils Petter Sundgren. Och jag, min förbannade nolla, heter egentligen...
Nils Jonasson.
Garpenlöv eller någon annan. Ankarström eller Garpenlöv. Någon typ av landsförrädare är det. Vi fortsätter att kämpa för alla människors lika värde. Allt är inte på riktigt i den här podden. Kom ihåg, det är alltid du som väljer vad som är rätt och fel i ditt liv. Det personliga ansvaret vilar tajt över podden Off Limits. Kommentera oss gärna på iTunes, kommentera oss gärna i vår livliga tråd på Flashback, där du hyllas, Hans.
Va?
Du är mycket roligare än den gamla clownen Jakob Ökvist som lämnade oss för ett år sedan.
Jaha, vad hände med honom?
Ingen aning faktiskt. Nej. Tack för den här veckan, stötta oss och tack för att du lyssnar på podden Off Limits. Maila gärna kommentarer till jonas@rockklassiker.se.